Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Fast mitt barn håller på att dö. Jag är så rädd att jag ska se att han inte lever.
Ja, framförallt när det är en akut situation.
Typ hade sex till mig. Med så här random people. Bara vem som helst typ. Eller...
Och alltså, jag är inte ens packad liksom. Det här bara händer.
Fan, nu är vi här som ett team. Kom igen nu. Ställ dig i brygga. Det är en väldigt härlig tid just nu att det börjar bli lite ljusare och vårigt nästan. Även om det, jag är ju fortfarande uppe i Åre och det har typ aldrig varit så mycket snö. Det snör och snör, jag kommer knappt utanför dörren.
Nej, och jag kom ju hem från Madeira, en träningsvecka där. Och möts ändå av ganska mycket ljus i Stockholm. Även om det var inte något så här jättesolsken förrän nu på lunchen. Men som jag sa, att det är så här grus på gatorna, det tycker jag är ett härligt vårtecken.
Ja, men och man känner att solen värmer faktiskt. Och man känner att nu måste jag solglasögon också. Ja. Och nya sådana måste jag ha också.
Ja, nya. Och de får gärna vara dyra också.
Ja, ja. Absolut.
Ja. Men, nej, men det där undrar jag lite grann. Jag tänker att när det är vinter och sådär och vi har alldeles för lite ljus som vi kan tillgodogöra oss, så tror jag att det är dumt att ha solglasögon. Jag tror att ljuset ska in i ögonen. Jag tror att det är där liksom D-vitaminen bildas.
Det är lite som...
Det har jag fått för mig.
Det är lite som Lena Dunham i Girls när hon måste sola sina nedre delar för att det är där hon tror att man får in D-vitaminen. Kommer du ihåg det? Sista säsongen i Girls.
Just det, hon ska sola sitt sköte, eller hur?
Ja.
Her vagina.
Nej, ja. Men jag tror att du kan ha rätt i det, absolut. Jag har väldigt svårt att vara ute när det är ljus. Jag måste ha solglasögon. Jag tycker det är jättejobbigt att kisa.
Du är ljusskygg.
Ja, väldigt ljusskygg. Ja.
Men du, din galning, du har ju varit med om massor med saker. Din kropp verkar ju helt på bananas nu. Vad händer?
Ja, stackars mig. Jag är uppe i Åre och har brutit en tå och fått ryggskott. Ett fruktansvärt ryggskott.
Men händer det här samtidigt? Alltså, ja. Bryter du tån och vrider till ryggen?
Ja, men samma dag.
Samma dag.
Så jag tror att eftersom jag bröt tån så liksom belastade jag kroppen lite ännu mer konstigt och så vred det med tokigt och så. Ja, det är inte alls roligt att prata om, det är bara fruktansvärt ont. Och sen är jag här med alla barnen själv. Och det är jättesvårt. Men dag kommer ikväll. Så det ska bli helt. Han var ju faktiskt här i helgen. Jag var ju här med Douglas förra veckan och Harper då såklart. Och sen så kom, och det var så mysigt. Det är så mysigt att vara lite, ha lite egen tid med några av barnen.
Mm. Ja, det är en urhärlig känsla.
Ja, men det är så härligt. Men sen kom här med Lily och Dag i lördags. Och alltså, ja, vi hade längtat så mycket efter dem. Det var nog helt absurt. Alltså jag längtade så mycket efter Dag så att det var så här, alltså nästan pirrade i mig. Att det var nästan som en dejt när han skulle komma, förstår du? Och jag började på att fixa det. Jag gjorde någon gryta i typ 3 timmar. Och jag höll på och liksom typ vattenkammade barnen och gjorde oss fina och tände brasa ljus och höll på. Och så kommer de typ vid 7 liksom. Och jag, då bara sätter jag mig i soffan och somnar, förstår du?
Så övertaggad.
Ah. Så övertaggad och bara, det slog helt åt fel håll.
Han stannade ändå kvar fast du somnade, det var ju trevligt. Nej, jag drar tillbaka till Stockholm nu. Så jävla tråkigt.
Det här var sämsta dejten någonsin. Nej, han höll ut en dag till och sen innan han åkte tillbaka. Men det är jättemysigt ändå, trots detta faktiskt. Det är väldigt skönt att vara här uppe. Det är så vackert och härligt. Och barnen tycker det är fantastiskt att åka en massa skidor. Nej, det är så härligt. Älskar att vara uppe. Hade gärna stannat lite längre.
Och det är alltså så mycket snö så att, som det aldrig har varit.
Ja,
eller?
Alltså det är så mycket snö. Och, det bara, och nu, jag kan ju inte skotta så jag kan knappt röra mig. Liksom, så att det är knappt så att vi får upp dörren och kommer ut. Så mycket snö.
Mm.
Så härligt.
Underbart.
Ah,
och vad säger barnen då? Tycker Douglas att det är hanterbart att vara uppe i så här mycket snö?
Ja, de älskar det. Alltså, de är ute hela dagarna. Alltså, vi är ute så här från 9 till typ 5 varje dag. Och de bara åker skidor och hoppar i snö, åker pulka och allt vad det nu är. Ja, men det är så härligt. Det är fantastiskt härligt.
Jag såg på Instagram att dina barn var ute och härjade med en upplåsbar jätteflamingo, ja, i snön.
Exakt.
Kan du förklara den lite? Det var typ det sjukaste jag har sett. Det är bara Mikaela Blays barn det? Som kör.
Men ja, men precis. Det är någon slags pulka grej. Men flamingos verkar ju vara nya att ha i poolen, men nu ska man även ha det i pulkabacken. Men du har ju faktiskt också varit själv med Lopsan.
Ja, men exakt. Min dotter Lopsan som är 14 år, hon hängde med på träningsresa.
Härligt. Var med och tränade också.
Hon, ja precis, jag sa, det var faktiskt förutsättning, för hon fick ledigt en vecka från skolan. Hon är väldigt, väldigt duktig och så planerar och strukturerar sig, så hon fick dispens från rektorn väldigt, väldigt snällt. I och med att det här då var en tjänsteresa för mig, för att jag håller då i aerobicspass i och med att jag jobbade som aerobicsinstruktör i mer än 11 år faktiskt.
Ja, helt otroligt.
Det var mitt liv.
Du har många stränga
innan. Ja, verkligen. Ja, men det är också en partytrick.
Ja,
förutom alla mina gamla
pojkvänner. Exakt, du har inte varit pojkvänner, du har också gjort alla yrken.
Ja, nästan. Perfekt. Det är så bra att kunna plocka fram det. Ja. Men, och då var förutsättningen faktiskt att Lopsan skulle vara med på passen också, för att hon, ja men, så att det kändes som att hon gjorde någonting nyttigt också. Ja, och sen så, jag tror ju på det här med att ta med sig barnen i vuxenmiljöer. Kanske inte då miljöer som alltså party eller fester. Alltså det är sånt är viktigt också. Det är inte det jag menar, utan jag menar vuxna sammanhang. Ja. För det här var ju,
men det är viktigt
gäng,
att man umgås liksom över generationerna, tycker jag.
Ja, jag tycker det.
Gud.
Och det här är liksom, de som åker på de här resorna, det är allt mellan 25 till 65. Och allt är fokus på att må bra.
Ja,
sen alla har sina nivåer. Men det är så fint, för det är också, det är bara kvinnor som åker med. Och det får ju vara män också. Men nu är det kvinnor som anmäler sig. Och man åker dit för att ta hand om sig själv en vecka. Och ut efter sina förutsättningar.
Men det är så väldigt, jag var ju också med på en sån resa. Det är så trevliga, det är så trevligt. Så vad som du sa, att man skulle kunna, du skulle kunna lämna bort dina barn till vem som helst av de som är med och reser. Och det stämmer faktiskt.
Ja.
Alla känns så vettiga och härliga och intressanta och trevliga och bra gäng.
Ja, jag tänker också att de, det här är människor som, hälften av dem som var med den här gången uppfattade jag jobbade faktiskt inom vården med olika, allt från barnmorskor till narkosläkare till akutsyrror, det var tandsköterskor. Och sen var det massor med bibliotekarier och det var andra. Alltså det fanns alla typer. Men det var liksom fokus på att bara må bra. Och det är så intressant, för det här är ändå då, var jag 45-50 kvinnor som åker. Men inte en enda sekund av den här resan är det fokus på kvinnokroppen som objekt.
Nej.
Alltså ingen säger så här, åh vad tjock jag känner mig. Eller,
nej, det är bara hälsa.
Utan det är bara så här. Ja, och det kan också handla om att man under en middag sitter och pratar om kvinnokroppen ur ett liksom mera praktiskt perspektiv. Så, ja, men jag fick ju så här svåra förlossningsskador, eller jag gjorde det, eller jag blev snittad och så kom det där, det läkte inte, eller jag fick ryggproblem på grund. Alltså, men kvinnokroppen som ett verktyg, och det är helt odramatiskt att prata om. Det är inte gränslöst, för sånt här kan ju bli gränslöst också, utan det är inget sånt, utan det är bara liksom, det är fokus på det. Ja, det är så fin, jag vet inte, fina utbyten. Jag får höra väldigt mycket fina historier. Folk som öppnar upp och berättar om liksom tragiska men även lyckliga saker. Folk som har brutit upp relationer och kanske är på den resan av den anledningen. Eller så funderar de på det. Eller så åker de bara iväg för att de vill ha en paus från sitt liv. Eller bara för att de mår bra och åker med sin syrra för att ha kul. Mm. Alltså det finns alla varianter. Jag tycker det är...
Nej, så härligt.
Jag älskar de där resorna. Jag tycker det är underbart. Och sen så då fick jag ju hänga då med min dotter en hel vecka själv. Och det är någonting speciellt att vara med ett av sina barn. Eller liksom att inte hela familjen är alltid likadan. Utan att det där extra fokuset är underbart.
Nej, men för det är också så här, för du vet att min barnmorska sa nu att man ofta är olika mammor till sina olika barn. Och jag tänkte att mycket på det där, för att jag är väldigt olika mamma till mina barn. Och jag har inte riktigt förstått om det beror på att det är en tjej eller en son och en dotter, eller att de är olika åldrar och en är äldre eller yngre. Eller vad. Men jag har liksom inte riktigt kunnat förstå varför jag är så, eller att det handlar om personligheten hos barnen. Men nu när jag bara var med Douglas så inse att jag tror att den äldsta får ju en helt annan, den får ett helt annat fokus och en helt annan, man har en helt annan förväntan på den som är äldst i huset. Mm. Och det märker jag nu på Douglas att det kan bli liksom, gud vad han slipper undan mycket för att Hermione Lily tar det. Och hur viktigt det är att han också får steppa fram på både gott och ont.
Ja, men precis, att man ändå får.
Såklart.
För det där är, så har vi, jag ser det väldigt tydligt med Henriks barn till exempel.
Ja, alltså, det är lättare att se.
Det är mycket det är mycket lättare att se den andras. För som, det blir alltid så att den yngste, jo men han kan inte göra
nej,
det
exakt.
Eller hon kan inte göra det för den är så liten. Ja. Jo fast nu är ju den här, det här lilla barnet du pratar
ganska
om.
Ganska stort ändå.
12 år. Ja, det är inte liksom, det åker inte barnvagn nej. Längre till exempel.
Nej,
och för det ansvaret man lägger på det första barnet gör man ju mycket, mycket tidigare än vad... Så att jag förstår verkligen att man blir präglad av var i syskonskaran man växer
ja,
upp.
Ja, jag tror att den, alltså följden är viktigare än vem man är som person egentligen.
Mm, det är nog inte omöjligt faktiskt.
Men så du också det, känner du? Med dina barn, olika mamma?
Jag är absolut olika mammor. Och barnen har ju också olika behov. Och jag skulle säga att barnen har olika behov under olika perioder i livet.
Exakt.
Jag kan till exempel se att min son fick ta väldigt mycket större ansvar under hela skilsmässoprocessen som hans syster kanske inte alls förstod då, men jag kan se det nu i efterhand. Och det kanske de kompenserar liksom nu under år. Alltså det kommer bölja fram och tillbaka det där ansvarstagandet. Och...
Ja, och Hermione Lily, vi är så otroligt lika. Hon känner precis som jag känner. Alltså jag kan identifiera alla hennes känslor.
Hon är ett karbonpapper liksom.
Ja, men verkligen. Alltså. Hon känner, jag kan se hur hon reagerar starkt på saker. Jag vet precis vad det landar i och vad det kommer ifrån. Medan Douglas är ju mycket mer lik Dag. Och han har jag därmed lite lättare att, jag vet hur det är att vara här med Lily, men jag vet inte riktigt hur det är att vara Dag. Eller
nej,
Douglas
exakt.
På samma sätt.
Mm.
Och det blir så här, därför har jag ställer också högre krav här med Lily för att hon är som jag och då tänker jag att hon klarar allt som jag klarar typ.
Du litar på att du själv klarar biffen. Ja, exakt.
Ja, men exakt. Mm. Och vilket hon ju också gör. Medan med Douglas så är jag mycket mer så här, ja men nej men det är klart du inte klarar det här liksom. Lilla du.
Lilla Dag.
Lilla Dag. Medan med Dag är det tvärtom, så att jag har ju lättare att bråka med Lily. Även om vi förstår varandra mer. Medan med Douglas är faktiskt ett större tålamod, jättehemskt. Men med Dag är det tvärtom. Han har ett mycket större tålamod med Lily. Men med Douglas, då är det liksom, för att han känner ju också igen sig så mycket Douglas. Mm. Så för honom liksom kommer de känslorna närmare. Det är också väldigt intressant tycker jag.
Det är fint det där tycker jag. Jag tycker det är häftigt. Och sen så tycker jag att man får, det man ska tänka på att man kanske inte ska skuldbelägga sig så mycket i beroende på vem man är. För man kan ju, jag kan ju få dåligt sant. Samvete när jag känner att jag triggar igång på en projektion.
Ja.
Alltså, när mitt barn triggar mig.
Nej men exakt, jag med. Jag får jättedåligt samvete då.
Exakt, samtidigt som man känner så här, ja, fast just därför kanske takhöjden med just den relationen är högre. För vi har en ökad tolerans och förståelse för varandra. Medan när man går lite mer på tå och är liksom lite mer ödmjuk och försiktig, då kanske takhöjden är lite lägre och behöver vara det av olika anledningar.
Ibland måste det få vara högt i tak för att tycker jag, så länge man säger förlåt efteråt eller förklarar sig efteråt eller, men att man inte går runt och...
Nej, men att man inte förbjuder känslor utan
ja,
att alla
exakt,
känslor är tillåtna.
Man får förbjuda känslor, precis. Nej. Alla känslor är tillåtna. Och man får bli arg för att man är inte mer än en människa. Men så länge man ber om ursäkt efteråt och man går igenom det och förklarar så att ingen liksom är ledsen eller bär någonting tråkigt med sig av det efteråt. Men att man måste också förbereda sig på att folk kan vara arga, tycker jag.
Det tycker jag också. Det måste livet för. Alltså man kan inte gå runt och aldrig vara arg på sina barn. Därför att då kommer de bli i chock sen när de hamnar i en sån konflikt som vuxna. Nej, men jag tänker också, jag tycker alla känslor ska vara tillåtna.
Det tycker jag med.
Men alla måste också ta ansvar för sina känslor. Jag tycker det, till exempel som så här svartsjuka, avundsjuka. Alltså de här fula känslorna som barn också känner.
Ja.
De måste få blomma liksom. Men barn, alltså alla vi människor måste ta ansvar för dem själva. Man kan inte belasta andra för dem, för det är en väldigt stor skillnad. Om jag blir svartsjuk på Henrik, så kan inte jag säga att det är hans fel att jag blir svartsjuk, utan det är jag som känner den känslan. Och sen kan ju, det är klart att du kan befinna dig i relationer där folk spelar ut saker och
triggar,
skapar och triggar, men Men generellt så är ju så svartsjuka är väl en så här, det är en väldigt, och avundsjuka inte minst, i väldigt fula känslor, men de måste få finnas så länge du tar ansvar för dem.
Ja, men exakt.
Det är som du, men... jag brukar säga att man är så här, går runt och är så här, idag har jag en så här avundsjuk dag. Jag känner mig avundsjuk på alla. Alla ja. Är bättre än vad jag är. men då måste man ju fatta att det kanske handlar mer om dig själv. Jag känner ja, precis, definitivt det bara... så.
Ja, men gud,
det. Det kan ju inte gå att hata alla för att de är bättre än vad jag är.
Nej, det blir ju inte du bättre av. Och de blir Nej. Inte sämre av det heller. Tvärtom. Typ.
Det blir ingen skillnad.
Ingen bra strategi alls. Nej. Nej, och det där är så konstigt för att man ska ju inte behöva jämföra sig med andra överhuvudtaget. Men för jag tycker också så fint som du sa någon gång till mig att just när man uttrycker starka känslor, och det är många som tycker att man inte ska göra det, att man ska hålla tillbaka, och speciellt när barnen är med och så. Men att egentligen är det ju tvärtom, för att det finns ju inget som är så jobbigt för barn, kan vi tänka oss, lite som vi pratade om bilen i förra avsnittet, när man inte vet vad som pågår inom bords.
Nej, om man inte man förstår. Nej.
Ja, men precis, det ger ju mer, skapar ju mer oro för ett barn när man märker att något är på gång men ingen kan riktigt uttrycka sina känslor.
Ja, men det tycker jag ju självklart. Jag vet, min pappa, han kunde bli så här rosenrasande på saker när han var, när jag var, växte upp. Alltså så här, typen när han slog i en spik fel, så bara kunde han rasa ut fullständigt, stå och skrika i skogen liksom.
Ja.
Åh, helvetes jävla spikjävel liksom. Ja, men så där som folk.
Underbart.
Ja. Och jag kommer ihåg att det var helt odramatiskt. För han var ju aldrig så mot mig. Alltså min pappa var aldrig arg på mig under hela min uppväxt. Och jag säger inte att det är rätt eller fel, men jag visste att pappa kunde bli arg, men han blev det inte på mig, och då var jag aldrig rädd liksom.
Nej,
men klart att man ska kunna vara arg på sina barn också, men som sagt, man ska ju inte, alla känslor måste tillåtas. Jag tror det är svinviktigt, och barn ska inte behöva gissa hur deras föräldrar mår. Nej. Eller vad som för sig går,
för det tycker jag kan vara mer skrämmande att man faktiskt berättar hur man tänker och känner.
Ja, men det tänker jag också som är på en arbetsplats. Jag tycker inte, på en arbetsplats så finns det inte alltid utrymme att alla ska känna allas känslor. Men däremot så kan man vara lite öppenhjärtlig och säga, fan, jag har en jävligt dålig dag idag. Det var liksom, jag sov inget bra i natt, och men det är tjafsigt hemma. Man behöver inte säga så mycket mer än så.
Nej.
Det kan innefatta allting. Det kan vara tjafsigt om en dammtuss, och det kan vara tjafsigt på gränsen till en skilsmässa. Men man kan ändå så här, om man känner att man är ur spår känslomässigt, så tycker jag man kan lite upplysa sin omgivning om det. Jag tycker inte det är så jävla fel. Eller hur? Utan att det blir gränslöst. Det kan man ju liksom bjucka lite på, tror jag.
Mm.
För att folk inte ska behöva gå och känna in så mycket.
Nej, det är det. För ofta, jag tror ju alltid att det handlar om mig då. Att det är mig det är fel på.
Jo, men det vill man ju. Man vill ju att alla ska må bra. Tänker jag, men nu har jag gjort någonting, nu måste jag liksom...
Men precis, man vill att alla ska må bra. Och sen att man inte förstår, alltså jag vet ju många när jag har varit såhär, men gud, har jag gjort någonting? Varför är hon plötsligt så otrevlig? Eller varför hälsar hon knappt fast vi såhär brukar äta lunch tillsammans jämt? Eller vad man vill vara. Och sen får man ju ofta svaret typ något år senare. Det kanske var att de såhär, ja men höll på att gå igenom en skilsmässa, eller hade svårt för barn, eller vad det nu må vara. Det handlar oftast inte om en själv överhuvudtaget.
Nej.
Men att jag ofta tror det. Centrum.
Men jag tror att det är väldigt många som gör det. För därför också man vill vara till lags. Man vill vara en schysst medmänniska. Och har man då gjort någonting fel, så vill man oftast rätta till det. Det är väl det handlar om.
Men jag var ju faktiskt med om, faktiskt för ett år sedan exakt, just en sån händelse när man inte... När man inte känner att man får uttrycka sina känslor och inte heller blir förstådd. Vilket var, jag fortfarande, det var en så fruktansvärd upplevelse. Det var faktiskt ett år sedan i Åre också. När vi, hela min familj var på väg och skulle åka längd upp vid Sylarna och bo på Blåhammaren hotell. Så vi skulle ta oss dit över natten. Och det var så, alltså det var så vackert väder, det var som nu. Det var typ så här 4 minusgrader. Strålande sol, knappt någon vind. Det var min pappa och hans familj, och så var det min bror och hans familj, och så var det vi. Och det var bara så uppgjort för att det här skulle bli så fantastiskt. Vi hade packat med oss matsäck, och Douglas låg i en pulka, och min brors son låg i en pulka, och här med Lille var så duktig och gick på skidor. Men jag vet inte hur långt det är, jag tror att det är typ 2 mil dit eller något sånt. Man går på långfärdsskidor. Och vi... Och när vi var på så här Storulvån då, själva utgångsstationen, om man ska säga, så var Douglas, han ville sen ha ett gosedjur som man kunde köpa där. Vi bara, nej, du får inget gosedjur liksom. Ja, och så börjar vi gå, men vi går åt fel håll. Vi går fel. Så att det blir ganska ont om tid för oss. Vi måste vända så att det blir så här dubbelt så lång tur att gå.
Mm.
Och det är verkligen uppe på Karlfjället liksom. Och helt plötsligt så blir det kallt. Det blir bara kallare och kallare egentligen. Och så börjar Douglas i den här pulkan börja stor gråta helt plötsligt från ingenstans. Och då var han alltså 4 år. Det är 1 år sedan. Och vi sa, gud vad som har hänt liksom, typ. Och då är han alltså helt nedkyld. Eller han är liksom helt kall. Han fryser.
Det har gått från, precis, det går ju så jäkla fort också.
Det går så fort, ja. Exakt. Och man tänker på, vi säger, du vet, vi, liksom, vi som ändå är här uppe väldigt mycket. Men man förstår inte vädrets makter riktigt. Och vad som kan hända uppe på ett kalfjäll. Och det är bara vi. Och vi, så här, vi är så långt ifrån något, någon liksom station eller hotellet. Vi vet knappt vart vi är. Liksom. Och vi säger att vi måste skynda oss. Vi måste, liksom, vi måste rappa på nu. Och jag hade precis fått veta att jag var gravid också. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag var så anfådd. Jag var så illamående. Men jag hade inte berättat för någon i min familj att vi skulle få barn. Och vi kämpade på där. För varje kulle vi kom upp över så var det så här. Vi såg ingenting. Det var bara så här. Det är en kulle till och alla var ju helt slut. Liksom. Alltså vi hade gått
och du måste ju varit, du måste ju varit extra dåligt fysiskt rustad.
Alltså ah, jag mådde så fruktansvärt dåligt.
Alltså, första delen av graviditeten är ju rätt tung också. Ah. Alltså du får ju, du blir andfådd och du blir, ja, men alla värden går bananas i kroppen.
Ah, det var så, det var, det var, det, från att det var så vackert att det blev hemskt. Och till slut, och så går vi längre och Dag har då pulkan på sig. Han liksom pinnar på. Här ser du han liksom kommer upp på nästa berg typ och ser att bara så här, han typ skakar på huvudet och bara nej, jag ser ingenting nu heller liksom. Och så kom fram och Douglas började gråta igen och nu är han liksom riktigt nedkyld och det börjar blåsa på ordentligt upp på Karlfjället och vi säger vi måste göra någonting. Men att vända är så här ännu längre liksom. Men hur långt är det kvar då? Och då ringer jag upp till det här till hotellet som vi ska bo på och ber dem komma och hjälpa oss för att vi har en nedkyld 4-åring.
Mm.
Och då säger de att nej, men vi kan inte hjälpa till med sånt. Vi får inte ta personer. Vi får inte skyssa personer på våra skoter. Så då måste ni ringa fjällräddningen. Och jag säger okej, okay. Sen larvig regel så man blir förbannad.
Mm. Ja, framförallt när det är en akut situation.
Ja, men det är så här, kom och hämta oss bara liksom. Ja, och då var jag så här, nej, men det är inte, vi behöver inte ringa fjällräddningen. Var liksom alla runt omkring mig. Även Dag också så här, nej, men det är inte så allvarligt, Mikaela. Och jag var väl liksom känslomässigt konstig också, såklart, i och med att jag var mycket hormoner i min kropp.
Jo, fast men, också starkare överlevnadsinstinkt, tror jag.
Ja, men precis. Det blev större fara för mig, kanske.
Mm, exakt.
Och jag var såhär, han gråter, vad ska vi göra, liksom?
Mm.
Vi försökte vira in honom med mer kläder och så, men han var helt... han var så kall. Och så ledsen. Och så liksom... Ja, men, och han, man kände att han började tappa energi också. Och visst, jag fortsätter. Jag märker att min pappa, som är liksom 65 år, han börjar också bli trött nu. Nu börjar ju alla bli riktigt trötta. Men Lilly, hon orkar ju typ inte. Och Dag liksom bara känner, man ser på honom också, han är ju helt slut. Och bara, men vad ska vi göra? Och jag bara, nu, vi måste ringa fjällräddningen. Och till slut så liksom, men ingen riktigt lyssnar på mig för att jag är lite den här hysteriska i min familj. Alla andra är väldigt kontrollerade och kan hålla ihop sina känslor. Medan jag är väldigt utagerande och jag bara så här, vi måste ringa fjällräddningen. Mm. Och alla bara, kan inte hon bara lugna ner sig typ? Kan vi bara fortsätta liksom? Men till slut så stannar vi då och liksom bara känner så här, ja, men nu måste jag göra någonting. Och då är alltså Douglas, då är han tyst liksom. Och jag börjar, alltså jag gråter så mycket för att jag vågar inte ens gå fram till honom och känna på honom. För att jag är så här, jag är så rädd att jag ska se att han inte lever. Så att jag kan inte ens gå dit och känna på mitt barn. Jag kan inte förstå, kommer inte kunna ta in hur illa det här är. Mm. Och vi är ute på ett fält, det här är så oansvarigt. Vad fan håller vi på med? Och så börjar vi så här, försöka ringa fjällräddningen. Men det är så fruktansvärt kallt. Så att när vi liksom kommer fram så dör alltså mobil efter mobil efter mobil. Och till slut får min bror tag på fjällräddningen. Och då ska han precis skicka koordinatorn vart vi är. Mm. Och då dör den telefonen också. Så till slut har vi inga telefoner. Alltså det är så fruktansvärt. Men vi inser att vi måste neråt. För att vi visste att det fanns en liten stuga någonstans liksom, längre ner som vi hade passerat. Så att vi säger vi måste ta oss neråt. Och Dag då bara köttar på liksom det snabbaste han kan liksom neråt. Och vi vänder och jag kan knappt mina ben värmer inte liksom. Jag är helt förstörd. Och jag är helt liksom hysterisk och just att det är så här, att ingen ville lyssna på mig, förstår du? Alltså jag var så som att jag nådde inte fram och det var också alla vad du skrämmer de andra barnen, kan du lugna ner dig? Men det är liksom det fanns det var så här, fast mitt barn håller på att dö. Mm. För så var det för mig. Mitt barn håller på att dö. Jag kan inte lugna ner mig. Det går inte. Liksom. Jag är liksom, jag kan knappt gå. Och du vet, och så såg jag aldrig Dag eller att han närmade sig där. Liksom jag såg honom aldrig. Och jag såg ingen fjällräddning heller. Och jag gick där. Jag bara så här, det enda jag kunde tänka på var att jag kommer få köpa det där gosedjuret från Storulvån och lägga på hans grav. Det var liksom det enda jag kunde tänka på. Mm. Alltså det var så jävla, alltså det var så fruktansvärt. Och just där liksom man inte får, när ingen liksom, när ingen lyssnar på en. Nej. Det är som så här gruppbeteende som var så märkligt, så att så här, det skrämmer mig fortfarande, förstår du?
Jag förstår.
Att man bara blir den här galna hysterikan som jag var typ när jag var liten, förstår du, som inte har vuxit bort från dem. Jag är typ samma fortfarande.
Men jag har varit med om det där så många gånger också, när man säger så här, fast det här är allvar, det här är liksom, det här håller på att gå riktigt åt helvete, och man har haft rätt. Och de här gångerna när man bara säger, men om vi bara hade hört av oss lite tidigare, så hade liksom den här situationen inte urartat på den här nivån. Men jag har ju, min erfarenhet nu är att så, här, så fort jag känner den där känslan så hör jag mig. Alltså då ringer jag fjällräddning. Alltså vad det nu kan vara som behöver kontaktas. För att man har rätt i 9 fall av 10.
Ja, jag vet.
Men just som du säger, att vara runt sin familj i det läget är förlamande. Det är knäckande att erkänna. För att det borde ju vara i det sammanhanget där du borde vara som mest trygg. Och ändå blir det precis tvärtom.
Men för att jag tror att man faller i gamla roller. Mm. Och de ser på mig som när jag var en liksom jobbig, skrikig tonåring fortfarande. Och det blev så tydligt vad liksom min roll i familjen, vad den var. Och hur fruktansvärt det är när man inte når fram. Och jag var ju hysterisk. Absolut, jag var fruktansvärt hysterisk. För att för mig höll mitt barn på att dö. Alltså det var ju väldigt, väldigt allvarligt. Och som tur var kom ju Dag ner till den här och lyckades liksom tända en eld. Och sen kom fjällräddningen och liksom fick liv i honom och allt gick bra till slut. Men det var ju liksom på hållet.
Men vad sa fjällräddningen när de kom? Sa de att det var bra att ni hörde av er?
Ja, gud, det var det enda vi kunde göra. Liksom. Och att man måste ha med större respekt för Karlfjället och vad som hände. Och det var då när vi kom ner till stugan, då var det ju mörkt. Det går ju så fort. Men efter det så åkte vi hem. Jag tror att jag skrev typ så här 100 sidor på natten. För att jag kände mig så... Att det är så läskigt när ingen lyssnar på en. Men sen var jag typ... Jag tror inte jag lade upp något på Instagram. Jag tror inte jag lade upp något på nästan en månad. Jag var helt förstörd. Jag bara gick in i min värld. Jag var helt förstörd.
Och då kom jag till min
farmor. Ja, jag var så chockad. Ja. Och jag vet att min farmor hörde av sig till slut. Bara så här, varför lägger du inte upp något på Instagram? Mår du fortfarande så dåligt där? Men det var liksom ingen förstod riktigt. Utan det var så här, du skrämmer oss andra.
Ja, men det kom jag, för du kom ju till kontoret någon vecka efter där och berättade det här. Min reaktion
jag kunde inte berätta det inte för någon heller. Det var också jättemärkligt av mig.
Nej, fast jag tror att man känner, alltså just det här att man känner sig dum i sina känslor. Det var ju det som var liksom det, och det där har vi pratat ganska mycket om ju, när man känner sig dum i en känsla, att det är så skamfyllt. Men som jag sa, vad fan, jag har varit rädd jättemånga gånger och visat det för mina barn, men sen måste man ju förklara vad det handlar om. Och i det här fallet så var det väldigt befogat att du var rädd, för annars hade ni fastnat ute på fjället, punkt. Det är ju så, ni hade ju, solen hade gått ner och ni hade inte hittats liksom. Och menar, det här har jag flera grejer att referera till. Och jag tror att man får bara säga, nej, hellre söka hjälp en gång för mycket än en gång för lite.
Det är faktiskt... Men där är man ju så här, det är så konstigt hur man är svensk där.
Ja, det är någonting, så här, jag ska inte förhäva mig, jag ska inte tycka. Och liksom. Men återigen, alltså barn, men jag är ju extremt mörkrädd till exempel. Och det kan jag absolut överföra på mina barn ibland. Men de kan ju, nu när de är större så garvar de ju mer åt det.
Liksom. Ja.
men samtidigt så säger jag, men vuxna är också rädda. Och det kanske inte är så farligt. Alltså, även om man, alltså, rädsla är ju en stark känsla, men vuxna har också känslor. Och är det då det värsta? Liksom?
Ja, men precis.
Vuxna är också ledsna. Och liksom, jag kommer ihåg när jag var med min pappa vid min farfars grav. Och min pappa grät första gången.
Mm.
Och det är så här som att... Ja, men, och det här minns jag jättestarkt. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var obehagligt då. För jag tyckte att det var obehagligt att se min pappa gråta. Men samtidigt så känner jag i vuxen ålder att vad fint att jag fick se min pappa visa sina känslor för sin pappa. Jag menar, det är väl en fullt naturlig reaktion att man besöker en grav och gråter. Det är inte något onormalt, det är inget farligt. Samma sak, är man fast ute på fjället, ett barn håller på och svalnar. Liksom. Det är fruktansvärt otäck känsla. Ja, det är väl bra att man ser att ens mamma reagerar. Alltså, det finns ingenting dåligt med det, egentligen. Men det är som du säger, det är något svenskt, tror jag, i det här.
Precis, och vissa familjer är väl väldigt mycket känslor, och vissa är inte det, och min är inte det. Men jag är väldigt mycket känslor. Mm. Så jag passar inte in riktigt i det där.
Nej, och du vill ju inte visa här, dina barn det. Alltså, du
jag
vill
inte skrämma mina barn. Jag var ju bara helt... Jag blev hysterisk för att ingen lyssnade på mig och för att jag var livrädd.
Men du vill ju inte heller visa för... Alltså, du vill ju visa för dina barn att känslor är okej. Det jag menar. Och då
ja,
blev
det vill
du.
Jag.
Du blev ju jävligt upprörd och förbannad och liksom, allting var starkt. Liksom.
Och mina barn har ju faktiskt ingen men av det här överhuvudtaget.
Nej.
Den här med Lille, hon tyckte det var häftigt med fjällräddningen som kom sen, och hon var stolt att hon hade orkat så långt och allt gick ju bra. Och Douglas brukar så referera till att var det när du var så orolig för mig? Det var när du var så orolig för mig typ. Och så får jag en kram typ.
Ja,
så det är inget
exakt.
Och de är ju inte rädda för att åka skidor eller vara ute i snön eller någonting.
Nej.
Så det gick ju väldigt bra i alla fall för mina, så hoppas jag väl att jag inte skrämmer dem, men jag tror inte det.
Men de kanske kommer ha respekt för fjället som man ska ha. Man ska ha respekt för naturens krafter, punkt. Liksom. Så är det ju.
Det ska man verkligen. Det förstår man. Det, alltså, så naiva var vi faktiskt.
Men
och då
vi
har vi ändå koll på fjället egentligen. Det är jättemärkligt hur det kan bli.
Men vi var i Alperna förra året på sportlovet, och då blev det snöstorm. Och vi åker upp, och efter vi har klivit av liften så stänger man liften. Och då säger jag till de andra, vi är ett sällskap på 14 personer, och det är hälften barn, hälften vuxna. Men jag tror vi vänder nu. Alla bara, nej, vi ska vidare till den där lunchkrogen. Okej, fast de har ju stängt liftarna i systemet. Det är inte bra i Alperna, och vi är liksom uppe på fucking 3000 meters höjd. Det är någonting kan gå snett här. Och vi har ändå barn som är liksom bara 9-10 år också med oss. Men då blir det samma grej, att alla bara åker vidare. Och dessutom, Henriks barn, den yngsta, har bara en t-shirt under sin skidjacka. Och han är helt förstörd och får åka med mig och liksom... Och jag är så förbannad till slut att jag också gick med på att jag inte bara så här vände med de ungar som kände för att åka med mig och åka ner och ta en varm choklad. Det är någonting så tappert över det här.
Ja, fast man vill ju inte bryta gruppen. Så är det.
Nej, man vill inte bryta gruppen. Och det. Men det sjuka var ju att vi tog oss ner efter mycket om... Alltså det var fruktansvärd jävla resa, och det hade kunnat gå hur snett som helst.
Hur arg var det på Henrik då?
Jag var så arg på honom så att det var... Men, och vi får ju givetvis ta buss tillbaka, för det gick ju inte att åka skidor. För hela systemet hade ju stängt ner, och de sa, det är bara idioter som är ute just nu. För de, det här är så farligt.
Uh-huh.
Ja, exakt.
Du behörde det här, idioter.
Idioter! Och det är det här.
Men det är så onödigt att pressa sådär. Jag tycker att det, jag förstår inte.
Men det här är jävligt intressant. För jag har tänkt på det här många gånger. För folk ser ju mig, och även dig tror jag, som väldigt impulsiva, ganska starka framåt. Jag har aldrig utsatt mig för fara under hela min uppväxt.
Jag älskar livet för mycket. Jag skulle aldrig göra det.
Men inte det rätt häftigt? För att jag, i och med att jag dessutom har en ADHD-diagnos som säger att jag har begränsad impulskontroll. Fast det har jag ju inte längre, utan jag är extremt försiktig. Ja, så inåt helvete. Men även från det att jag var väldigt liten. För jag har aldrig tagit risker. Och det gör ju inte du heller.
Nej. Vi tar ju andra typer av risker. Som att säga upp oss och skriva bok och göra sådana saker. Det är, vissa tycker det. Men med risker där vi kan hamna i livsfara.
Exakt. Återigen, vi är överlevarna i grottan.
Ja, vi är det. Återigen.
Fan,
och så har vi lite underutfett att leva på också. Det är så bra.
Exakt. Ja, det är mycket som talar för oss.
Nej, men det är så. Och jag tror att det handlar också om att vi har en vild fantasi igen. Att vi ser... Mm. olika scenarion framför oss som inte alla gör.
Man ser annalkande faror som kan målas upp. Liksom.
Exakt, och så bygger vi olika potentiella pussel i vad som kan hända och begränsar oss därefter. På gott och ont kanske i vissa fall.
Ja, men
jag trivs med det. Ta det säkert för osäkert.
Ja, helt med. Men det är intressant den här gruppdynamiken. Jag tycker det är jävligt spännande faktiskt. Hur det liksom, som du säger, man vill inte bryta gruppen. Och det här var man ju med om under hela uppväxten. När saker så här, ja, men jag kommer ihåg att jag var med något gäng som gick i en skola bredvid som hette Matteusskolan, som låg bredvid Engelbergsskolan. Och så skulle vi träffa 3 stycken killar där, och vi var på Gröna Lund och hängde. Vi var ett gäng på så 8-9 pers. Och så säger de här killarna, är vi drar upp i Liljanskogen för vi ska göra inbrott i en kiosk. Och jag bara, va? Inbrott, är du dum? Alltså så här, jag gick bara hem. Jag kom ihåg. Jag hörde inbrott i en kiosk, så bara vände jag och liksom tog ett annat kvarter och bara försvann. Och mina tjejkompisar bara, är du galen? De är ju skitsnygga. Jag bara, och? Det var så tydligt hur såna här
dumma
grejer.
Men där bröt ju gruppen då i alla fall.
Där bröt, ja men. Ja, det var verkligen tur, annars hade vi så jävla ligist på Östermalms ligist. Men många sådana grejer, att jag tänker hur man liksom, vilka vägval man gjorde under uppväxten i sådana.
Men apropå bryta gruppen, när vi var på Sandhamn på midsommar, så var Sanna och hennes familj bodde hos oss, och så var vi på fest inne i byn. Och vi bor ju på andra sidan ön, så man går igenom ganska mörk tallskog på väg hem från byn. Och på något sätt så råkade vi tappa bort Sanna och Micke när de skulle hem. Eller vi skulle gå hem, men Sanna och Micke liksom gick lite före och vi gick lite efter det på natten med alla barnen. Och det spöregnade, det är en väldigt mörk midsommarnatt. Och man är väldigt ensam i de här skogarna, och Sanna och Micke känner inte till Sandhamn så mycket.
Men det blir ju så jävla svart ute i skärgården också. Man kan ju inte tänka sig det.
Det finns ingen, liksom, om inte månen lyser så men det blir väldigt mörkt. Och här finns det inga, liksom, det är inga upplysta stigar och sånt, utan det är bara tallskogen. Men de trodde väl ändå att de skulle hitta där. Och det var knappt så att vi hittade. Liksom. Men jag ringde Sanna och bara, men vi hittar. Ja, men vad bra. Men sen när vi kommer, som vi gick lite senare, så när vi kommer fram till huset så är det helt nedsläckt. De har ju inte kommit dit. Och då försöker jag ringa dem och ingen svarar överhuvudtaget. Telefonerna är avstängda. Och sen ringer ett nummer på min telefon, och då är det ett nummer som jag inte känner igen, men då var det Sannas son. Hon bara, vi står här i skogen och jag har tagit bort Micke och deras dotter. Och det kommer någon jätteläskig man här. Jag bara, what? Skitläskigt. Jag bara, men gud, var är ni? Hon bara, jag vet inte, vi är här i skogen någonstans. Jag har ingen aning, liksom. Och jag hörde att hon var rätt skärrad.
Och vi bara, det är som en jättedålig skräckfilm. Ja. Vad ni än gör, gå inte själva i den där dumma skogen. Det är såhär, man bara, nej!
Ja, men exakt, det här är något för Vivica Sten som skriver en sån annan. Och just att hon har tappat bort Micke. Och hon bara, och Mickes telefon är död också. Och så här, Dag kastar sig ut i skogarna med pannlampa och bara så här, man hör han bara, Micke, Sanna, var är ni? Och sen helt plötsligt kommer i alla fall Sanna och en av deras söner. Har de lyckats hitta huset, liksom, och då kommer de in, och hon är ju fortfarande så här, gud, vad är Micke då, liksom, vår dotter, och vad kan hända? Och vi var så här, det är någon ö, man kommer ju inte från ön, liksom, det är så här, du kommer ju till vatten någon gång. Eftersom vi bor vid vatten så borde man hitta någon gång. Liksom. Men sen så ringer en man. För då brukar Sanna i alla fall ladda sin telefon. Och så ringer, och man hör typ Dag långt bort skogarna. Sanna! Vi försöker ringa honom, men han svarar inte på sin telefon. Så himla bra. Vakt.
Ja, eller hur?
Och så ringer en man. Och bara, vad heter du? Och så Sanna säger sitt namn. Liksom. Och det, alltså nu, vi snackar klockan kanske så här 4 på morgonen. Ja, har du en dotter? Och hon bara, vad heter hon? Och så säger Sanna namnet. Och så bara, vad heter hennes pappa? Och Sanna bara,
Gud, så sjukt.
Och så får hon säga vad liksom Micke heter det. Och då är han så här, har ju träffat Micke och dottern då i skogen. Och trott att typ Micke har kidnappat dottern.
Ja, men och vilket är alltså så här, relevant misstanke.
Exakt,
ja,
det är så bra att man är försiktiga. Och så hjälpte de då alla att hitta till rätt hus. Så läskigt när man liksom tappar bort gruppen. Nu här var det ju aldrig läskigt egentligen, för att, som sagt, det är en ö och det är väldigt liksom säkert på så många sätt, om man inte läst då Vivecas böcker. Men just att så här separera gruppen. Man bara säger, hur kunde ni tappa bort varandra?
Nej,
liksom.
Ja, men jag vet. Men jag har ju faktiskt en sån där riktig mardrömsgrej som involverar din mamma.
Jaha.
Det är så sjukt. Ja, jag vet, jag tror faktiskt vi aldrig har pratat om det.
Det här tycker inte det låter bekant.
Nej, din mamma var ju båda mina barns lärare, men det här var min sons första år i skolan. Jag tror han gick i förskoleklass. Och de skulle ha simskola utanför stan i Mörby centrum, Mörbybadet. Och de hade varit där och simmat med klassen och de satt där med sina ryggsäckar och någon satt väl och käkade någon macka i tunnelbanan och ja, men du vet, som det är, liksom trötta och lite blöta i håret. Och sen så ska hela klassen gå av och då tittar min son gissningsvis i sin ryggsäck efter någonting. Så han böjer sig ner och ser inte att resten av klassen går ut och han syns heller inte bland de andra barnen i och med att han är nedsänkt. Och sen så är hela klassen ute på perrongen och dörrarna stängs och min son är kvar i tunnelbanan.
Oj, det är skräcken.
Och då är, ja men verkligen, och han är ju då bara 6 år gammal och hela klassen står ute på perrongen tillsammans med din mamma och den här andra läraren som är med och Kalle står och liksom trycker fingrarna mot fönstret på dörrarna och är helt skräckslagen. Och de eleverna som står kvar är också helt skräckslagna. Alltså det är ju, för det är ju sånt klart, där som man säger.
Alla blir helt hysteriska.
Och din mamma är ju då, hon tar rulltrappan upp med 2 steg i taget upp till spärrvakten. Och bara, hon skriker. Alltså det är som ett så här avgrundsvrål ur henne, berättar de andra barnen sen. Hon bara, stoppa tåget! Och spärrvakten meddelar att de kan inte göra någonting. Så hon måste springa ner till de andra barnen för alla är hysteriska. Samtidigt inne i tunnelbanevagnen så är min son jätteledsen. Och då har vi alltså en pojke på 6 år gammal och ingen reagerar.
Är det, helt sjukt?
Det är inte ett fullsatt tåg, men det är ett tåg med andra vuxna. Till slut är det en man, en lite äldre man, som kommer fram. För han är en enda, men min son vill inte prata med honom. För jag har sagt till honom, om du kommer bort,
ja, men precis,
prata med en annan mamma. För det är där jag har liksom lagt, jag har satt det som en så här, för att det är lättare att lokalisera en annan mamma. Det har jag rent instinktivt sagt.
Mm.
Så jag vet inte om det är fördomsfullt, men det var så jag instruerade mina barn. Men han blir först rädd. Till slut så får han i alla fall förtroendet att han följer med den här mannen och går av nästa station för att invänta vändande tåg tillbaka. Men här finns det ju inga mobiltelefoner. Mannen vet ju inte vem han ska kontakta. Och det tar ju liksom goda 10-12 minuter innan liksom situationen är löst och Kalle är tillbaks på perrongen med sin klass och din mamma då som är hans lärare. Mm. Så att det här blev ett alltså det blev en väldigt stor sak. Kalle var ju jättestressad för detta såklart, men framförallt de andra barnen i klassen var ju jätte, då var ju flera som liksom drömde mardrömmar och föräldrarna ringde mig och var oroliga liksom för att
Men jag vet faktiskt att mamma har, hon har berättat det här, men jag visste inte att det var Kalle.
Nej, men jag tycker,
men jag visste att det var ett barn.
Ja, jag vet. Och sen, men det finaste var ju när din mamma ringer mig. Och hon ringer mig efter en timme efter att allt detta har skett. För hon var ju tvungen att gå tillbaka till skolan med alla barnen och liksom komma
och
in i klassrummet.
Och så superskärrad själv. Liksom.
Helt förstörd själv. Och bara så ringer mig och bara, innan jag berättar så vill jag bara säga att allting har gått bra. Och sen berättade om vad som hänt. Och jag hade ju väldigt fin kontakt med din mamma. Det här var ju långt, långt innan du och jag kände varandra. Så jag sa, jag har fullt förtroende. Jag är så glad att det var liksom dig han var med och att det här löser sig. För sånt här händer. Det här,
ja, det kan
är
ju hända
del
även för föräldrar. Alltså det kan ju hända.
Ja, och det var det jag sa till din mamma. Vet du, jag är så glad att det hände när han var med dig. Så att jag slapp vara the bad guy. Jag slapp vara den dåliga mamman.
Du hade så här hoppat ner på rälsen och bara sprungit efter tåget.
Alltså, jag vet inte hur jag hade mått så dåligt. Men din mamma, det här var ju såklart världens liksom, det här, jag kommer ihåg att det gick som en löpeld också bland andra föräldrar i andra skolor att det här hade skett liksom.
Men jag tror att det händer ganska ofta faktiskt, ja, tyvärr. Eller liksom, inte ofta, men
då så ska vi ju säga till saken hör att jag sa till min son för att liksom, vi skulle bearbeta det här att bara så att du vet, nu har det här hänt, det här kommer med största sannolikhet aldrig hända dig igen, för nu har du varit med om det här och det här är liksom en erfarenhet, du kommer vara uppmärksam, jadi jadi jadi. Och 2 månader senare är vi i Österrike och åker skidor och min son går på skidskola. Och de ringer mig från skidskolan på bruten tyska, österrikiska, engelska. Och bara, din son är inte längre med gruppen. Jag bara, fan. Då har ungen försvunnit i liftsystemet. Och det här var i samband med att den här Fritz, den här galna österrikaren, hade massor med barn i någon källare. Liksom. Så att jag tänkte bara att nu är det illa. Men då var han faktiskt borta i skidsystemet i 45 minuter. Så det var det ännu värre. Men då. Sen kan jag berätta att det här är ju sånt som händer. Barn, man tappar bort barn under några minuter och sen så lyckligtvis, så i flesta fall så kommer de tillbaka. Men det här händer och det är så jävla jobbigt bara.
Nej, men det är så fruktansvärt läskigt. Jag har också tappat bort här med Lily i 20 minuter. Det var värsta 20 minuterna i mitt liv. Mm. Men hittade den. Och du hittade Kalle också.
Ja. Ja. Exakt.
Men det är ofta i skidsystem, alltså jag tycker typ varenda gång jag är här uppe så är det något barn man får trösta och hjälpa och ringa mamma. Ja. Och det är även tonåringar.
Ja, men jag vet. Och, men,
som är helt förstörda för att de har tappat bort någon av sina föräldrar. Och det vet jag att jag har ju också gjort det i skidsystem. Och det är ju mäktigt alltså. Det är ju stort.
Ja, men jag vet att Henriks pappa berättade att de var ute och åkte i Alperna när Henrik och de var små. Och Henriks mamma och hans syster svänger ner en fel nedfart. Och då visste Henriks pappa att då kommer de hamna i en annan by. För det är liksom så stora skillnader
så
där.
Så de bara, han får göra det själv.
Och han var han var helt stressad. Han bara, vad fasen? Och det fanns inga mobiltelefoner. Och det var inget problem för dem. De satte sig bara på en buss och åkte över till andra byn. Men liksom, innan man vet att man kommer få ihop familjen igen så är man ju hysterisk. Man tycker att det är instinktivt. Jag tror att det är rent biologiskt. Men ändå fint att jag har delat den starka historien med din mamma. Det är
det är väl lite intressant. Nej, men för jag vet att hon var väldigt skärrad och mådde väldigt dåligt över det där. Och jag tror faktiskt att det är enda gången det har hänt henne. Men hon kan fortfarande prata om det. Men som sagt, jag visste inte att det var du. Hon får ju inte berätta om vilka...
Nej, specifika fall.
Nej, men precis, exakt.
Nej, men och plus att som jag sa, din mamma var också fortfarande en fantastisk lärare. Så att jag hade ju 100% förtroende för henne.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Så för mig var det helt odramatiskt. Jag visste att det här var inget slarv. Det här var någonting som en olyckshändelse. Det är ju sånt som händer. Det kan man ju aldrig belasta någon för överhuvudtaget.
Nej. Vi har ju börjat titta på Huset fullt igen här hemma, hela familjen. Och det är ju faktiskt ganska roligt. Alltså alla vi skrattar högt. Först så började barnen titta och då var jag så här, gud vad är det här? Är det någon? Och så känner jag igen, det är jättenostalgiskt. De är ju tillbaka i samma hus, men det är bara att barnen har vuxit upp och alla skådisar är med från förr, förutom Olsen Twins. De ville till...
Men det är rätt häftigt att se barnskådespelare bli vuxna och att de ändå verkligen ställer upp.
Ja, men så roligt att alla är med förutom tvillingarna. Men ja, men det är faktiskt roligt. Och sen och Dag bara, vad kollar ni på liksom? Och sen han sitter också och typ skrattar lite högt. Det är superövertydligt, super liksom klyschigt och allt för det. Men det är liksom så här, man kan inte sluta titta.
Fast också mysigt, för det är inte så många grejer man kan titta på hela familjen. För du har ju ändå fortfarande ganska små barn. Så att det här är lite som Skärgårdsdoktorn, fast lite roligt.
Liksom. Ja, men exakt. Och liksom Douglas, han skrattar ju så han gråter liksom. Och jag skrattar också. Så jag gråter. Och vi tycker att det är så roligt allihopa. Ja, men det är faktiskt...
Och det är huset fullt igen.
Ja, men precis. Huset fullt igen. Och det är verkligen, alltså skämten, det, alltså det är så förutsägbart som att man, alltså de kan lägga orden i munnen på dem. Man förstår, man vet precis vad de ska säga och hur de ska skoja. Och att det är, men jag tror att det var någon som beskrev det som att titta på det lite som en bilolycka där man inte kan se bort. Alltså förstår du, det är den nivån på det. Liksom.
Mm, ja, fattar jag. Men det är härligt.
Men ändå, så jag är lite så här, jag borde skriva egentligen, men jag är så här, ska vi inte se ett avsnitt till? De bara, jo,
ja, det är mysigt.
Och jag har faktiskt varit så en enda, och det här med Lili påminner mig, hon bara, det är två serier som du vill att vi ska titta på hela tiden. Och jag bara, vilken då? Liksom. Hon bara, ja. Och det var när jag skulle skriva Liv. Hon bara, då ville du alltid titta på Violetta.
Och det här, just det, men det var ju
jäkla
det var ju för att du var kär.
Ja, men det var ju helt sjukt. Det här är alltså en ungdomsserie som utspelar sig i Buenos Aires. Och Violetta är typ en tonårstjej som hennes mamma dog när hon var liten. Och hon bor ihop med sin pappa, German. Alltså det finns nog ingen, det är någon vuxen som har tittat på det här förutom jag som har sett upp alla avsnitt. Det går på Disney Channel tror jag. Men, och jag blev ju så fruktansvärt, alltså Dag vet ju inte om att det är det här. Nu får jag mig veta. Och han bara såhär, vad är det du tycker är så bra liksom, med Violetta? Och jag var såhär, kan vi inte kolla Violetta, kan vi inte kolla Violetta? Nej, men jag blev helt, alltså jag blev så kär, German. Jag blev så fruktad, alltså på ett så märkligt sätt så att vi, alltså du vet, jag låg och googlade honom på nätterna och så här, började följa honom på Instagram. Jag tittade på så här spanska shower när de, när han blir intervjuad. Jag fattar ingenting vad han säger liksom, men typ sitter så här småler liksom. För jag fattar att det är skärmigt.
Du tycker ändå att han är mysig. Ja.
Och, bara så här, och så är det Göran Gillinger som gör hans röst. Jag blev helt så här... Alltså, och du vet, jag kunde säga när barn gick och la sig. Så satte jag på ett avsnitt till. Och så här, spolade förbi liksom, tonårssekvenserna. Och bara såg liksom, när han var med. Och bara... German. Så sjukt.
Det är helt underbart ju. Fast det är konstigt det här,
det
att man kan bli
konstigt.
Så...
Det måste vara varit något så här, ja, konstigt. Man... För att jag då skulle... Alltså jag hade sån skriv... Alltså jag mådde så dåligt av mitt skrivande just då. Det var något, det var något knasigt med mig. Och German fick liksom plocka upp bitarna av mig. Trasiga mig.
Spillorna av mig kan bli.
Med bravur. Herregud alltså. Och nu
och
såg jag någon gång och jag bara så här...
Vad
va? Va, va då liksom? Men jag fick någon crash.
Vad är det för skit? Jag är helt besatt av Krigets tid. Ja, en originalserie på Netflix som är en spansk serie. Och det utspelar sig på 20-talet någon gång när Spanien för krig mot Marocko. Jag har ingen bakgrund till det här kriget. Jag vet inte alls vad det innebar. Och jag vet bara att spanska drottningen är med titt som tätt och lägger ut specifika order på vad som ska göras och inte göras. Men det är som en svinsnygg och stylish blandning av Cityakuten, Downton Abbey och Grey's Anatomy.
Alltså det, är så här, det låter ju fantastiskt.
Ja, men det är det. Det är hjärta och smärta, men det är också väldigt, väldigt snyggt som sagt. Och bra drama, välutvecklade karaktärer.
Men vilket år snackar vi typ då?
Ja, men 20-tal.
Ja, 20-tal så är det kanske. Ja, okay.
Så det är väl ungefär som när Downton Abbey började tror jag. Mm. Och det är också en så här lite mellanperiod som jag tycker är ganska härlig.
Jag håller med. Allt från 20-talet, trevligt.
Så det är Krigets tid på Netflix.
Kanske man ska kolla, men det är ganska många säsonger också va? Eller?
Nej, det är bara en säsong. Ja, det är 13 säsong. Avsnitt.
Okay.
Men alla avsnitt är typ en timme och 10 minuter. Det är jävligt köttigt och mysigt att liksom dra igång.
Men så var det faktiskt, för att jag såg den här 7 Seconds som också är en Netflix original-serie. Har du sett den?
Nej, jag har inte gjort det. Jag har sparat den. Jag ska se den tillsammans med henne.
Ja, jag tyckte i början att det var så här, att, men, inte jättehundra. Men något gjorde mig helt beroende. Jag kunde inte sluta titta på den. Jag tycker faktiskt att den var riktigt bra. Men det var också köttiga avsnitt. var över en timme också. Men vad roligt, jag tycker du ska se den så kan vi prata om den ihop, för att jag tycker att den var väldigt bra på många sätt faktiskt.
Och Krigets tid måste du se.
Ja, den ska jag se, det låter mysigt.
Det är bra drama. Men det är någonting som, det händer ju mycket i huvudet när man tänker krig. Liksom. Det vi pratat om i förut i podden också, så här, undantagstillstånd och vem man blir och vad man värdesätter. Och jag tycker det, liksom, det får en att tänka till också. Men,
jag började läsa den här boken som jag nu inte kan komma ihåg vad den heter, men Reese Witherspoon hade den som, valde den som månadens bok. Så jag lyssnade faktiskt bara på Storytel på engelska. Och då så berättade, eller så, i boken så pratade de om att just på 9/11 så var det jättemånga den dagen som liksom typ hade sex till mig med så här random people, bara vem som helst typ, eller någon liksom kollega, att man teamade ihop sig, att det blev ett så starkt team i, när man försökte fly från Manhattan typ. Och så började jag googla på det och det stämmer ju tydligen.
Men vet du, det sägs att fortplantningsdriften, att föröka sig, det är den sista drift som lämnar oss. Det är därför som folk till exempel fortsättningsvis hade till och med sex i koncentrationsläger, och det, att man kan ju inte förstå att liksom det sker i människan. Men fortplantningsdriften är så stark för att vi ska överleva och föra oss vidare.
Intressant.
Ja, men då har vi Seven Seconds och jag för min del då Krigets tid. Jag tycker också att det är alltid kul att se saker från en annan tidsålder, därför att det är skönt att se andra bilder. Alltså att det inte är mobiltelefoner, det är andra typer av kläder. Det är liksom inte det, är inte det man matas med dagligdags, utan man får bara så här, ett annat perspektiv. Jag älskar det. Historiska
det
serier
är
ju
på något vis. Om det inte det är för också, hemskt som koncentrationsläger grej, det kan jag typ inte ens se. Andra världskriget tycker jag är med. Tufft överlag. Det är... Men hur går det med din mobil detox då?
Min mobila detox går så jävla mycket åt helvete. Jag känner bara, nej, fy fan,
du har aldrig varit
tråkigt.
Så mycket med din mobil som nu.
Jag har aldrig varit så, jag vet inte om det var för att jag var bortrest också, hade rätt mycket tid liksom till det, men nej, jag bara sket fullständigt i det där. Det var så highly overrated med mobildetox. Nevermore.
Oh, du sa det, nej, men jag högt tror att, och sen skete det.
Jag sa det högt och sen, så det var bara ord, tror jag. Nej, men jag tyckte att det lät som en bra grej, men sen när jag väl kände att det var som ett tvång att jag inte fick, att jag var som ett förbud. Jag har aldrig varit så sugen att vara på Instagram.
Nej, men så funkar ju. Så funkar man ju. Det är ju tyvärr så. Om man inte riktigt förstår, liksom, om man ser det som ett förbud. Jag ser det som en frihet. Det är därför man ska säga så här, min mobila frihet. Men för mig har det faktiskt funkat hur bra som helst. Jag har så här, lämnat telefonen hemma och gett mig ut i backen. Det tråkiga är att man inte fotar. Jag har inget att fota med.
Det är så. Nej.
Men jag tycker det är så mycket härligare att vara närvarande. Älskar det. Sitter och tjuvlyssnar på andra människor och så. Igen. Fantastiskt.
Igen. Nej, men jag ska försöka ta upp det nu när jag är hemma och har mina vanliga rutiner, för jag tycker att det är ganska skönt att slippa. Men jag kände att jag var liksom, jag vet inte, något behov av att vara online på något vis.
Uppkopplad.
Jättekonstigt. Mm. Jag la upp en film på mig själv när jag äter såna här jävla majskrokar, typ, eller såna majshattar i slow motion. Och jag tror att jag kan, det är, jag har nog aldrig hänt att jag har skrattat så mycket åt mig själv som när jag såg den här filmen på mig själv. Det är någonting som jag tycker är så roligt med slow motion. Jag kan inte sluta skratta. Och jag skrattar så högt så Loppsan säger till mig, så, men mamma, det är inte roligt längre. Du har skrattat åt den här 10 gånger nu. Men det är så kul. Jag ser så korkad ut. Jag ser så full ut. Så. Nej, det var bra.
Men jag älskar när man får sådana skratt.
Och åt sig själv också. Det är helt distanslöst. Och det är inte att jag tycker att jag är rolig, att jag gör något roligt, utan bara att jag tycker att det är en sån komisk situation när det går så där långsamt.
Ja, ja. Men det var som när Dag kom hit och där jag råkade se början på, för här har de linjär tv. Så jag vill kolla på Talang. Och efter det så började Point Break. Någon ny variant.
Ja, den här nya surffilmen, ja.
Men, och så skulle jag berätta för Dag att jag tyckte det var så hemskt i början. För de åker så här motocross typ, eller vad de nu åker, upp i något berg och blir filmade av en helikopter. Och så hans kompis ramlade ner för ett stup. Och typ så här berättade jag för Dag. Och jag bara, alltså det var så hemskt tyckte jag. Och Dag bara tittade på mig som att jag var helt i huvudet. Och så han bara, men det var en film liksom.
En actionfilm och du mådde. Du tyckte det var så hemskt.
Han bara, har du aldrig sett en actionfilm? Och jag bara, alltså jag skrattade så mycket. Jag skrattade liksom typ 5 timmar åt det. Jag kunde inte skratta för jag fattade ju hur sjukt det lät, men när jag sa det högt.
Och han slutade skratta efter 30 sekunder.
Ja, han tyckte var så, han var liksom i chock typ. Titta på mig som att jag är helt dum i huvudet.
Var det här efter? Var det här efter att han hade precis kommit upp eller?
Ja, exakt. Nej, det var dagen efter, ja. dagen efter jag hade somnat, berättade om och liksom var så här, vad var det att berätta, tyckte han, det var så här, har inte hänt något annat kul. Men jag vill berätta om introt till Point Break som tog mig. Det tog hårt på mig. Jag var tvungen att tala högt.
Det drabbade dig.
Exakt, det drabbade mig hårt. Alltså, men just när man inte kan sluta skratta, och det är ofta åt en själv.
Ja, men att det är en sån, att det är en komisk situation. Jag tycker det är roligt. Jag älskar sånt.
Jag älskar sånt också. Alltså, det är så fruktansvärt roligt.
Men däremot så jag skrattar faktiskt jättemycket under kategorin inte åt min exman, för att det här är faktiskt en hyllning till min exman. För jag tycker han är en väldigt rolig människa.
Han är
en av de roligaste människor.
Alltså han är, ja, men det är en av de roligaste. Rolig.
Ja, och han är liksom en av de roligaste människor jag känner, så att jag fortsätter ni tycker att han är rolig även om vi är skilda. Och nu tänker jag faktiskt hänga ut av de här, för att det var loppsarbete och jag skrattade så mycket. Han hade lagt ut en bild när han på tal om mobil detox. När han hade varit, jag tror det är ris i kistan helt enkelt. Och hade tänkt att han skulle dela med det. Jag tror inte han satt på toaletten. Men det här var på Instagram eller Facebook. Men det var någon så här, inte en helt lämplig bild. Där han också förklarar att han inte mådde riktigt bra.
Ja.
Var på hans barndomskompis hade kommenterat. Så säger tack för att du delar med dig. Och gjort någon så här rolig emoji. Var på min exman säger att han... Ni tycker han är mån om att hans följare inte ska fastna i en filterbubbla. Och det är kanske en person som har 100 följare. Jag tycker det är så jävla roligt.
Jag kände också att han behöver liksom, han behöver hjälpa, för han behöver ge dem ett annat perspektiv på livet liksom. Alltså jäkla roligt.
Alltså, en annan grej som var, för 2 veckor sedan så var jag var magsjuk, för det var då det här kom upp, och han skulle överlämna passen till barnen för jag skulle ha dem när vi skulle ut och resa, så han kom med bilen och jag går ner från lägenheten i morgonrock och är så nära på att låsa mig ute, och det är typ 10 minus ute, så kom jag ner och säger, du, det var så nära att jag låste mig ute, kul i morgonrock liksom. Han bara, du, jag har gjort det där. Då hade han varit på hotell i London för kanske 2 år sedan och skulle ställa ut roomservicebrickan. Och bara, så har man bara, boom! Så går hotellrummet, dörren igen. Så han står i en jävla jättekorridor på något riktigt tjusigt London-hotell i kallingar.
Alltså, det är så jobbigt.
Bara, nej men alltså, det är ett skämt. Jag
lite måste... huset fullt igen, tänker jag.
Ja, och sen så han får ta sig, han liksom, det är en lång jävla korridor, han så här småspringer och han tar med sig brickan som sköld för att de måste dölja sig och springer till en hiss och så tänker han att jag kanske kan få kontakt med någon i den här telefonen som är inne i hissen, den här nödtelefonen, men det är ingen som svarar. Han måste ändå åka ner till lobbyn i kallingar med skydd av en silverbricka. Och så vill han inte kliva ur hissen, så han ställer sig och så här, psst,
alltså, psst, gud, så roligt.
Och försöker få kontakt med lobbypersonalen i receptionen, och de garver så att de dör. De tycker att det här är det roligaste. Och han sa, jag är inte ens packad liksom. Det här bara hände.
Alltså så sjukt, man.
Morgonen. Ja.
Men så jag kommer tänka på en annan historia då. En kompis med mig, de var på fest i Skåne. Och så hittar hon, träffar hon en kille som följer med henne hem. Och hon är ganska, de är båda väldigt berusade. Och så ska hon med ett plan som går typ 7 på morgonen.
Ja.
Och det här, hon åker hem till sin mamma med den här killen. Så till sitt flickrum liksom. Och så ska hon upp 7 på morgonen och så knackar mamman på sig på morgonen och bara, hallå, ditt plan går snart, du måste gå upp nu. Hon bara, oh shit, liksom bara kastar sig upp och så bara kommer ner till, bara slänger ihop sina grejer i väskan. Hon bara kommer ner till mamma, sin mamma. Hon bara, vem var det där då? Där uppe. Och hon bara, ingen. Hon bara, nej, fast jag såg att det var någon där. Och hon bara, ja, det var Tove typ. Hon sov över. Bara, nej, fast det var ju en man liksom. Hon bara, var det typ? Och så helt i chock själv. Typ, hon hade ens liksom, hon bara såhär, jaha, men typ, hon bara, men vi måste liksom, jag måste sticka nu typ. Så stod taxin och väntade. Och så drog hon. Och sen så kommer den här mannen ner i då bara kalsonger. Och bara såhär, ursäkta. Men jag hittar inte mina kläder.
Nej.
Och då visar det sig att min kompis då har liksom i sin all hast där bara slängt i hans smoking i sin väska. Och han skäms ju mycket som är såhär. Alltså mamma får rota fram några såhär jeans. Det bara,
han går efter sin, i mammans jeans och en liten blus.
Typ så. Och sen så bara såhär, ja, ska vi gå nu då? Men skulle jag kunna få låna typ 500 spänn till taxi? Hon har ju alltså även tagit med sig hans plånbok liksom. Och hon sitter på ett plan och går inte för tag på. Så hon liksom, ja, men alltså begreppet landar walk of shame. I Stockholm och har så här 100 missade samtal.
Från mamman.
Och sen bara en smoking och en plånbok i sin väska. Alltså det är så roligt. Men jag får bara säga en sak. Men bara för att knyta till huset fullt här. Huset fullt igen. Mm. Men alltså jag tycker det var ett intressant att man gör huset fullt igen, för att alltså att det fanns ett sug på att se huset fullt igen. Alltså förstår du vad jag menar?
Ja, jag kan inte tänka. Jag hade aldrig spontant känt suget.
Nej, om jag skulle fixa så här, vilka serier kommer man göra en remake på?
Mm.
Det är inte huset fullt. Vilka skulle du vilja se som remakes?
Nej, men jag skulle gärna vilja se en fortsättning på Downton Abbey. Så 50-60-tal skulle jag tycka var urspännande. Men det var bara för att jag var så hooked på den. Sen så förstår jag att liksom härskap och tjänstefolks liksom strukturen såg annorlunda ut efter liksom att man lämnade serien. Men jag tyckte den var helt underbar.
Ja, fast då blir det nästan mer intressant, tycker jag.
Ja, precis. För då ändras ju strukturerna. Exakt. Så att det skulle vara ännu spännande att se det. Så Downton Abbey, absolut en. Men då är det inte en remake. Då är, precis som huset fullt. Det är ju inte en remake egentligen, utan det är ju egentligen en fortsättning.
Typ Downton Abbey again. Downton Abbey fullt igen.
Exakt. Det är också det är ju lite huset fullt. Ja, alla bor huset tillsammans, lever i samma hus.
Och nu är det deras barn då som har vuxit upp och bor där.
Exakt.
Ja, det är inte dum.
Ja, men eller hur? För du har sett alla Downton Abbey-säsonger.
Ja. Jag tyckte att det blev lite tråkigare på slutet. Liksom, det hände inte så mycket, men jag tyckte ändå att det var bra. Men jag... det är också härskap och tjänstfolk. Men jag... Alltså när jag jobbade på T4 köpte vi in Beverly Hills. Den när de växte upp. Hade vuxit, eller liksom var vuxna och hade egna barn. Men den slog jag aldrig, konstigt nog. För Beverly Hills var ju liksom ett fenomen. Men jag tror att den kanske hade passat bättre om den kom idag när man kan se den på Netflix. Typ. Men att den kanske inte passade för linjär tv riktigt. Eller att den kom lite där
det
precis i skarven.
Det kan jag tänka mig också. Men att jag hade velat se deras familjestrukturer och vuxenliv. Och det hade varit skitspännande.
Ja, men eller hur? Egentligen, på pappret så låter det som en spännande grej, tycker jag.
Definitivt. Nej, men sen skulle det vara lite spännande att se typ Saltkråkan. Vad hände med Tjorven liksom? Och vad hände med jävla Stina, skitjobbiga ungen?
Eller Dallas.
Ja, men den kom ju. Dallas kom ju på nytt.
Gjorde den ju. Men det blev inte heller någon succé, nej.
Nej, det var... Men jag undrar om det är många de här karaktärerna som har varit för stereotypa. För tänk på det när man ser den här... När man ser dagens drama så är ju karaktärerna så jävla väl underbyggda. Alltså det är ju det är dynamiska personporträtt som är fantastiska att följa. Som har liksom en bredd. Många av de här karaktärerna var ju rätt platta. Ja. Om man tänker Dallas... Alltså det var egentligen bara två personer i Dallas som var bra. Och det var J.R. och Sue Ellen. Mm. Det var de som egentligen höll hela Dallas på fötter, tycker jag.
Jag håller med.
Ja, men en alkoholiserad, sargad kvinna som lever med en matriark som är liksom ett sånt jävla ärkesvin à la Trump. Det var ju egentligen före sin tid, skulle man säga.
Mm. Jag håller med. Kanske inte heller höll för att det var inte tillräckligt många gamla, alltså många karaktärer med från förr. Det var väl typ såhär Bobby och...
De hade ju vattnat ur det här med Bobby, att han liksom dör och ja, sen det, så dyker han upp i duschen och så säger Pam, oj jag hade en dålig dröm. Åh gud vad tokigt. Och sen har liksom 4 år bara raderat som en mardröm.
Ja, det var lite hastigt slut kan man säga.
Man kan säga att det var lite easy way out för scriptwriter-gänget.
Väldigt. Synd och döda en så fin serie egentligen. Ja, men alla de där när man har fått följa familjen vill man följa lite mer. Skulle man kunna sammanfatta det som. Egentligen.
Mm, jag håller med.
Familjer som bor i ett hus, de vill man se. De vill man se igen.
Men sen så tänker jag även Happy Valley som jag har sett 2 säsonger av. Den vill jag se väldigt mycket mer av. Jag är inte alls klar med Happy Valley.
Nej, det är inte jag heller, men det kommer fler säsonger. Eller?
Det måste det göra, för det är liksom en av de bästa grejerna som har gjorts.
Nej, jag håller med.
Men du har inte sett någonting av det här No Offense som gick på HBO Nordic igen, va?
Nej, det har jag inte.
Nej, för den var den tips som förut. Och den är också så här, ja, men den kan jag tänka mig se mer av också. Den var ju inte samma tyngd som Happy Valley, men det var liksom lite angränsande liksom,
ja, genre. Ja, det lät intressant, det ska jag kolla på.
Jag har ju också gått på yoga den här veckan.
Ja, just det.
Varje morgon. Och jag är då väldigt stel och ovig och... har väldigt svårt för det flummiga med yogan. Alltså så här, det här att ska se inåt och jag tycker det är mumbo jumbo. Det gör jag fortfarande. Men jag tycker om morgonens stillhet på en matta och att stretcha ut kroppen. Det tycker jag är fantastiskt. Sen vill inte jag vill inte höra talas om gula fläckar och hatta, katta, pitta, de här personligheterna. Alltså jag blir galen på det där liksom, flosklerna.
Men nej, men jag håller med.
Som de hävlar... Som man hävdar också har vetenskaplig grund sedan 5000 år tillbaka. Jag bara, jo, fast liksom, det är flum, sluta. Men själva liksom, utsträckandet av muskler är underbart. Mm. Det är jätteskönt.
Ja, det är det som är skönt. Men jag tror att jag gillar yoga. Men jag tror också att det är för att jag är väldigt vig. Så att jag känner mig rätt duktig på yoga. Liksom. Förstår du vad jag menar?
Mm, fattar.
Att det är så här, fan vad bra jag är som kan det här. Men, och sen så älskar jag när de säger så att den här... rörelsen stimulerar matsmältning till exempel typ, eller liksom sköldkörteln eller vad det är. Och då, det tror jag på då, och då känns det så här meningsfullt, det gillar jag.
Ja, att alla liksom saker, men det förstår jag, allting har en funktion, och för allting har ju en funktion.
Ja, men det är det jag tycker alltså, så här, när jag får liksom en sån direkt feedback på vad det här gör för min kropp, så gillar jag det.
Men, en påminnelse om att kroppen är viktig.
Ja, men exakt, och så kan jag nästan känna det och så tror jag på det och då funkar det. Men jag kan också tänka mig, alltså yoga, någon som skrev just här att yoga har gjort att många har yoga istället för sex typ, med sina män.
Det blir en introvert resa liksom, yogan mycket, för det är mycket fokus på dig själv, och det har ju ingen, så säger man att man ska ingå i ett större universum, men det blir väldigt mycket fokus på den individuella utvecklingen. Mm. Det är ju inte så här lagkänsla, tycker jag.
Nej.
Ja, du fattar, det är inte så här, nu gör vi det här
nu
tillsammans.
Nu gör vi det här som ett team. Kom igen nu, ställ dig i brygga. Nej, men något som jag tycker är häftigt, för att som Bikram Yoga, som jag älskar i värmen, det är ju ett 90-minuters program, och det är exakt samma program var du än går i världen. Alltså det är, och vilken dag du än går, det är liksom exakt samma program. Och då kan man ju tänka sig att man tröttnar lite på det. Men det som är intressant är att de säger också typ exakt samma sak. Den, alltså instruktören eller liksom Bikram-kännaren. Men du hör inte vad den säger förrän du har liksom fysiskt nått nästa nivå, förstår du? Så första gången du går, då hör du bara liksom några basic grejer. När du har fattat de basic grejerna, då helt plötsligt hör du att de säger något annat som du inte ens har hört tidigare. För du kan inte ens förstå det förrän du har gjort den övningen. Lite som så här, när folk berättar om hur det är att föda barn innan du har fött barn själv.
Nej, precis.
Man hör ju inte vad de säger.
Nej, nej, verkligen inte.
Och det är ju när du väl har fött barnet, då bara, herregud, är det det hon har sagt hela tiden? Det här har inte jag fattat. Lite samma sak, att du måste liksom, så att du utvecklas, även om det är exakt samma sak, så är det en jätteresa.
Det är häftigt.
Ja, det är häftigt. Men som du gör, och sen tycker jag det är så coolt hur man kan se så här 60-åringar som går ner i brygga för första gången. Mm. Alltså vad man kan göra med sin kropp. Tycker jag är coolt.
Ja, men verkligen. Ja, men jag håller med.
Det är så alltid... det är skonsam träning på det sättet, om du inte kan hoppa runt och göra retro aerobics som du kör.
Nej, fast jag skulle säga att jag tycker inte att yoga är skonsam träning av den anledningen. För jag är väldigt stel i ryggen. Och för mig är det är väldigt hårt för min rygg att köra yoga. Jag har alltid ont i ryggen efter yogan. Därför den förutsätter att jag ska klara av övningar som inte min rygg klarar av att bära upp. Så jag hävdar att yogan inte är skonsam. Sen säger jag inte att aerobics är definitivt inte skonsamt om du har problem med olika saker. Och jag gör ju inga hoppgrejer och sånt. Men jag hävdar att yogan definitivt inte är skonsam. Jag vet många som har fått väldigt svåra ryggproblem av just yogan också. Där man hävdar motsatsen.
Mm-hmm.
Så att, men jag tror att det beror lite på vad det är för yoga man går på. Den yogan jag gjorde nu på morgnarna, den var väldigt uppmjukande. Så det var något helt annat.
Och sen gäller det att man lyssnar på sin egen kropp och inte över...
Exakt. Exakt, att man inte pressar liksom.
Ja, men precis, så att man kan kontrollera rörelsen.
Precis, och sen så sa hon någonting väldigt bra, den här ledaren, att man, men lägg dig i barnets position, alltså när du ligger på knäna liksom, och sträcker fram armarna med pannan i mattan, om det känns jobbigt, och det är bara det, är det man ska ta till så fort. Lägg dig ner och vila om det inte känns bra. Det är ju liksom, det är en del av processen också. Men återigen, yoga är inte min grej, jag kommer inte fortsätta, men jag tyckte att det var skönt under de här månaderna ändå att köra. Åker jag på träningsresa kommer jag nog göra, men jag kommer inte söka upp det aktivt i stan. Däremot ska jag springa ett lopp.
Mm-hmm. Vilket då?
Nej, det är något nytt lopp som är så här tjejmilen, fast det är 2,1 mil, alltså halvmara för tjejer runt Djurgården. Jag läste om det nyss. Och sen så, det är en tjej på den här resan som jag har träffat, som har varit med flera gånger när jag har varit med, som heter Pirjo. Och jag och Pirjo har bestämt att vi ska köra duo. Så att någon av oss ska springa 12 kilometer och någon 9. Så man kunde dela liksom på sträckan.
Uh-huh.
Så vi ska vara ett lag.
Och varför då? Liksom? Eller vad får ni ut av det? Tänker jag.
Jag tycker att det är kul att ha någonting och säga, ja men då har jag ett mål. Det är 21 april, det är ganska snart, och så ska man, då behöver jag ju springa så här 3 gånger i veckan fram till dess. Och så ja, men jag tycker det är kul att ha någon så här målsättning.
Ja, det är så. Ja. Nej, men jag tänker bara eftersom du har sprungit maraton och så, att det är så här, springa runt Djurgården är liksom ingen big deal. Men
Nej, det är det inte. Men jag tänker framförallt om jag ska springa 9 kilometer, om jag tar den kortare sträckan, då vill jag göra den på en ganska bra tid. Då kanske kan pressa mig själv till det. Det tycker jag är ganska roligt att springa mot klockan och så här, se om det ger någonting. Och, jag vet inte. Jag bara,
Ja, men absolut. Det är någon slags
krok att hänga upp det på.
Ja, men det är jättebra. Jag hade valt 9. Vilken väljer du?
Men jag kände också det. Jag har inte pratat med Pirjo. Hon sa, vi får väl se vem som ligger bäst till. Men hon är svinvältränad. Så jag kände att Pirjo, hon får nog köra 12:an ändå.
Ja, faktiskt. Hon får ta 12:an. Klarar hon. Ja, bra. Jag kör ju på min... Nu gör jag absolut inte det, för att jag har ju sån ryggskott. Men, och det är så din roligt. Hiphop-tabata. Alltså, det är så roligt. Och jag bara kommer på att jag... Men jag kan säga längta efter att göra det jätte... Så brukar jag inte jag känna. Och det är så här, det är så mycket roligare att göra en så här squat med lite dance moves, liksom.
Ja, men det är klart
you
det.
You groove it. Alltså, och det är så... Ja, men jag är så, jag är som följer liksom till punkt och pricka. Jag får nästan så här prestationsångest när jag ska följa någon och bara göra exakt likadant. Men här bara gör man det liksom sin takt. Alltså det är jättehärligt.
I sin egen bubbla liksom.
Nej, men liksom i sin egen rytm. Mm. Inte egen takt utan egen rytm. Men jag är så här, vad duktig du var, så klappar de händer. Då klappar jag händerna också, förstår du? Alltså jag är precis som någon.
Åh, det är så underbart. Jag vet, kan du inte filma
någon själv? Hur sjuk är jag inte? Men nej, det är riktigt.
Men du, hörde du att Jay-Z och Beyoncé kommer till Sverige? 25 juni.
Jag tror att Dag har köpt biljett och överraskar mig.
Det tydligen går det inte att köpa biljetter än. Alltså de släpper de allra tidigaste via fanpagen släpps på måndag. Loppsan är helt högt på det här så hon ska, vill ju definitivt försöka. Men jag är lite inne på att...
Det gäller att ha lite kontakter alltså.
Annars kanske jag, kan vi inte gå dit så kan liksom Loppsan och hennes polare gå dit och vara svinkola och sen är vi typ två rader bakom och är jättetöntiga och bara...
Nej, hallå där.
Nej, okej. Okay. Nej.
Men...
men jag vill också gå på den, känner jag.
Ja, men gud, den kommer ju... Ja. Jag har inte sett Beyoncé, jag har sett Jay-Z när han var i Stockholm. Jag tycker att han är så cool.
Sen så, jag gillar en annan grej. Det är nämligen så att vi ska ha den här föreställningen på Maximteatern med fem författare. Och då är det så här fokus på att berätta om författarskapet. Liksom inte någon specifik bok. Och då vet jag att det är flera som har sagt varför ska de inte sälja böcker för? Var något förlag som hade hört av sig och sagt Och då sa vi så här, fast det behöver inte alltid handla om försäljning. Och jag tycker det här är lite till saken är att ingen av de här författarna har en aktuell bok utan det är inte fokus på det. Och Beyoncé, utan vidare jämförelse med Beyoncé och Jay-Z.
Det är bara Beyoncé, I hear you. Jag är författare.
Totally, I'm with you darling. Men de har inget nytt album. Det är ingenting de ska sälja. De ska bara åka ut och vara riktigt jävla fantastiska artister.
Men det är väl det de tjänar
artister.
Pengar på idag?
Jo, men då brukar de ändå ha något nytt album att hålla på och larva sig med.
Men det är så roligt för liksom... jag läste, jag tror att det var The Fat Jewish som skrev att en anledningen att Beyoncé gör en turné med Jay-Z är för att hon inte vågar lämna honom ensam. För vad han kan hitta på. Sätt att ha kontroll över honom. För det här är också så roligt att han har ju inte heller speciellt... det här tycker jag är väldigt intressant nu. Han anses ju... Det sägs ju att han har varit otrogen mot Beyoncé också. Mm. Men du verkar ändå gilla honom. Men du gillar inte Beckham. Kan du förklara detta? Det rimmar inte.
Nej, det är också det är en intressant dramaturgi. Vad handlar det om? Varför är han sympatisk och varför är Beckham inte det?
Enligt dig.
Enligt mig.
Ja. Ja, den tycker jag att vi får fundera på. Till nästa gång.
Men det är nog, rent personligt så tycker jag rent generellt att alltså, Jay-Z för mig är en cool person. Så att jag har svårare att acceptera att han är... Beckham är ju inte cool i min
Nej,
värld.
Men det håller jag med om. Men ändå, om vi liksom... Men det kan ju ändå inte vara okej. Bara för att det är cool får du inte vara otrogen liksom.
Nej, men det är klart man inte får.
Så att egentligen borde han ju dömas lika hårt. Men jag håller med. Jay-Z är ju så mycket cool. Han är ju en av de coolaste männen tycker jag. Mm. Efter prins Harry.
Jag tycker och vi gör en topp tre till nästa avsnitt.
Dag ett. Sen prins Harry och sen Jay-Z.
Mm. Alltså Harry är på andra ändå.
Ja, men han är rätt högt upp. Nej, men Jay-Z är faktiskt två, Harry tre. För Harry har ju inte gjort så mycket coola grejer egentligen. Men det har ju Jay-Z.
Nej, jag har ju nu krigets tid. Jag är lite besatt av den där Fidel som han heter. Någon lång spanjor med en liten snipig mustasch. Låter ju asporrigt. Men jag har ingen aning vem det är. Så att jag har svårt att liksom lägga honom på någon lista ändå.
Jag måste ju lägga in också German från Violetta. Han kom på plats fyra. Han har sjunkit ner.
Han har rasat ner.
Han har rasat ner. Gick fortfarande.
Jag hade ju en långvarig crush när jag var yngre på Mauro Scocco. Det är många som har haft det.
Aha, men inte jag.
Men jag hade ju oturen att möta honom ganska ofta i verkligheten. Vilket inte var bra. För att om jag var ute på krogen och var överförfriskad så
du bara,
slog jag i mina lovar.
Du är så bra!
Alltså, och
började,
så bra!
Började du sjunga hans låtar då också?
Nej, det gjorde jag inte. Men vid ett tillfälle gjorde jag bort mig så fruktansvärt. För då fick jag för mig att han var en av mina nära kompisar. En kille som heter Tommy Gapinski. Som jobbade typ i garderoben på Café Opera. Då. Så, och jag springer bara, men gud, vad gör du här på McDonald's? Så att puttar till honom de hårt på axeln. Liksom. Så, de var inte så jävla lika, men jag fick för mig att det var Tommy. Och så står jag där och slår Mauro Scocco på axeln så här, som en kompis knuff. Liksom.
Du fick aldrig känslorna bekräftade?
Besvarade?
Nej,
jag tror inte jag är Mauro Scoccos typ för 5 år. Jag är ingen Sara.
Undrar hur många gånger han har fått höra och Sara. Alltså hur många som
såhär,
ska skämta till det liksom. Ja.
Det måste
han måste vara så trött på den låten så att han vill kräkas liksom, när han hör den.
Jag tänkte på Thomas Ledin, han har ju nu gjort en musikal av låten En del av mitt hjärta. För den är också en sån svensk klassiker. Precis som Niklas Strömstedt
körde på en fågel. Jo, Thomas Ledin har gjort så mycket mer. Mauro Scocco liksom, har inte riktigt...
Jo, Mauro Scocco har ju skrivit också jättemycket. Han har skrivit jo, han allt som Lisa Nilsson
det,
liksom. Har gjort bra.
Jo, men ja, absolut, men att han själv associeras med Sara. Ah, okej. Okay. Ah, vad gjorde Thomas Ledin då?
Han gjorde en musikal av den låten som jag tror kommer bli skitbra. För att, ja, det känns som att en del av mitt hjärta, den låten, det är ju liksom en hel berättelse i sig.
Mm, det är finare. Det.
Och det är ju Sara också, tycker jag, den låten. Och Niklas Strömstedt, Jag körde på en fågel och begravde den. Det är också en, liksom, det är ju en hel kärlekshistoria i den lilla, lilla låten.
Du önskade att du var Sara?
Nej, jag gillade ju honom i Ratata. Liksom. Jag var ju så här jätte... För det fanns en låt som heter Och allt står i lågor nu på sommarens sista dag. Den låg jag och spelade in när jag sjöng med hörlurar. Jag kan ju inte sjunga. Alltså jag lät ju som en sån jävla mistlur.
Men varför spelade du in det? Vad skulle du göra med det?
Men jag ville bara höra hur det lät när jag sjöng och tänkte att jag kanske kan bli bättre. Liksom. Jag låg där i mitt flickrum med så här ljusblå tapet med stjärnfall på och bara Och allt står i lågor.
Den tycker jag vi kör. Den tycker jag vi kör som slutlåt.
Ja, allt står i lågor nu på sommarens sista dag. Ja, den är väldigt fin. Det är en vacker låt. Det var där jag hittade Mauro. Jag blev hes nu. Mm. Du, vi måste lägga på nu. Jag ska gå och göra grooming.
Va?
Jag ska gå till frissan.
Jaha.
Puss.
Puss. Hej, hej.
Och allt står i lågor nu på sommarens sista dag. Och var det som fått oss hit, det vet varken du eller jag. Vi går här i våra tomma rum och söker något att klandra. Men vända som du vet till säkerhet, vi förlorat varandra. Och på andra sidan minnet så vet jag vad som väntar. Ligger vaken i min säng tills det sista ljuset bränner. Och ljuset gör så ont nu när mina ögon vant sig vid mörker. Och jag är uppe sent igår, så ikväll vet jag inte om jag.
Den här podden är producerad av Play och Rudberg Stories.
Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Eggemannen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.